Hej och välkomna till dagens avsnitt. För sådär cirka ett år sedan så spelade vi in ett avsnitt som hette Att emigrera till Norge. Där vi pratade lite om våra erfarenheter med att flytta från Sverige till Norge. Och vi har fått väldigt god respons på det avsnittet. Och vi har fått folk som har frågat om vi kan göra en uppföljning på det. Och det tänkte vi att göra idag. Så idag ska vi prata lite mer faktaspäckat om hur gör man om man vill jobba och bo i Norge. Som vanligt, om ni har några frågor efter det här så kan ni gärna ställa det i kommentarerna. Vi läser och svarar faktiskt på allt. Det har ju varit ganska populärt för svenskar i många år att flytta till Norge. Inte så mycket nu för tiden som under partysvensk-boomen på 2000-2015. Men det är fortfarande en hel del svenskar som väljer att åka och jobba och bosätta sig i Norge. Och varför gör man det? Ja, alltså det stora som man hör är ju att lönen är mycket bättre i Norge, och det stämmer. Lönen är mycket bättre i Norge. En medianlönen i Sverige år 2021 var 33 200 kronor i månaden, medan i Norge var den 47 755 kronor. Och det här med medianlön som ska tas med en nypa salt såklart, men lönen i Norge är mycket högre än vad den är i Sverige. Det går liksom inte att sticka under stol med. En annan sak är att det faktiskt finns jobb i Norge, till skillnad från i Sverige. I Sverige så låg arbetslösheten i slutet på 2022 på cirka 6,6-6,8%. Och det var ändå en nedgång med 0,7%. Alltså det låg upp över 7%, närmare 8% i Sverige där.
Och för ungdomar över 8%?
Ungdomar är då 18-24. Medan i Norge så ligger den på 3%, alltså hälften av Sverige. Och då har arbetslösheten gått upp pyttelite grann i Norge. Den låg nere under 3%. Och det är egentligen dåligt för landets ekonomi. Så man ville få upp arbetslösheten lite grann för att stabilisera ekonomin. Men 3% i Norge, nästan 7% i Sverige. Så bättre lön, och det finns faktiskt jobb att få. Och jag känner ingen som någonsin har slitit med att hitta sitt jobb om de bara vill ha ett jobb.
Nej. Det som är den stora grejen i Norge är att om du kan läsa och skriva, ratta Office-paketet någorlunda, så kan du oftast få hjälp som få jobb som administrativ assistent. Det är liksom inte jättestort. Och grejen är att det räcker oftast med att du skriver svenska och engelska. Du behöver inte ens kunna skriva norska. Det är det som är det hemska.
Och annars så finns ju alltid lagerjobb, truckförjobb, allt annat. Där har du körkort så kan du få massa sådana jobb också.
Yes, och så finns det jobb inom restaurangbranschen. Det enda som det inte finns jättemycket jobb är som diskare. Men om du kommer som svensk ung så har du väldigt god chans att få diskjobb. Om du dyker upp på jobbet, då kommer du bli eftersaktad.
Och kommer du som ung och vill jobba som bartender, barista, serveringspersonal, liknande, eller jobba på lager, massor med jobb. Kommer du som lite äldre och har någon slags utbildning så kastar folk sig över det också.
Men om man då är intresserad, man sitter hemma i sin tvåa i Säffle och stirrar på Melodifestivalen och har bestämt att man har fått nog. Vad gör man då?
Ja, steget för att du ska kunna flytta till Norge är att du måste ha ett jobb i Norge. Det är ett krav för att du ska få bosätta dig i landet. Du kan ju alltid komma som turist, men för att du ska få bosätta dig i landet så måste du ha ett jobb. Och hur hittar man ett jobb i Norge? Jo, det finns en sida som heter finn.no. Det här är din portal för allt mellan himmel och jord. Där hittar du jobb, där hittar du bostäder, där hittar du möbler. Det är liksom ett torg och marknad för allt mellan allt. Där lägger alla arbetsgivare ut alla ställningar som dessutom läggs ut på mindre portaler. Det länkas in till finn.no dessutom. Så gå till finn.no, leta jobb, sök på jobb, gå på intervju. Och för att gå på intervju så måste du förmodligen ta dig till Norge och ha någonstans att hålla till. Så då kan du antingen välja hotell eller bo hos en kompis eller couchsurfa eller liknande. Men du måste få ett jobb och få ett jobbkontrakt. Det är steg ett.
Och få ett jobbkontrakt behöver inte vara ett heltidskontrakt. Detta är viktigt att säga. Det behöver inte heller vara ett icke-tidsbegränsat kontrakt. Så om du åker på ett gigjobb och får, säg, ett 4-veckors kontrakt för att plocka jordgubbar eller någonting, så räcker det för att ta första steget in för att gå hela vägen, så att säga. Var mer kan man hitta jobb? Det finns Facebookgrupper också. Framförallt riktade till de större staderna. Till exempel jobb i Oslo, servitör, kock, bartender, Oslo och liknande saker. Och där kan man också hitta folk som vill ha det. Det finns en bra grupp på Facebook som heter Svenskar i Oslo. Den ska man gå med i. Den är väldigt hjälpsam. Där ställer folk jättemycket frågor. Så det finns oftast svar att hitta där. Plus att folk annonserar efter efter arbetare där också.
Så har du Finn.no och Facebook så kommer du väldigt långt.
Yes.
Låt säga att du har fått ett jobb. Vad är steg två? Ja, det är förmodligen att du vill ha någonstans att bo. Och det du måste göra för att du ska kunna bo i Norge och faktiskt kunna börja på ditt nya jobb, det är att du måste ha ett norskt ID-nummer. Det finns två varianter på norska ID-nummer. Det finns antingen ett fullvärdigt ID-nummer som är 11 siffror med ditt födelsesnummer och ditt personnummer. Och så finns det som heter D-nummer. Ett D-nummer är ett slags tillfälligt ID-nummer kan man säga. Och det är framförallt för kanske gästarbetare eller folk som inte kommer från ett EU-land. Och ett D-nummer, det gör att du betalar lite lägre skatt, men du får inte heller jobba mer än 6 månader. Och stannar du och fortsätter jobba på ditt D-nummer efter 6 månader, då kan du ryka på en ordentlig skattesmäll. För då blir du liksom tillbaka betalningsskyldig för allt det du inte skattade för. Och det kan röra sig mycket pengar.
Yes. Enklaste, för att få ett D-nummer så är det väldigt enkelt. Det du behöver är ett kontrakt. Du behöver ett arbetskontrakt. Och du kan skriva ett arbetskontrakt med en arbetare utan att arbetaren har ett nummer. Men för att du ska kunna skaffa dig ett bankkonto i Norge, vilket är ett absolut krav för att få sin lön utbetald, så måste du ha ett nummer. Och det som händer då är att när du kommer med ditt arbetskontrakt till Skatteetaten, det du måste göra är att du måste beställa tid på Skatteetaten, för de tar inte drop-in längre efter pandemin. För det var tydligen för jobbigt att hålla på med riktig service. Men nu så bokar man en tid och så dyker man upp och så tar man med sig sitt arbetskontrakt. Och då beställer Skatteetaten ett D-nummer åt dig.
Eller ID-nummer.
Ja, men i första läget så kan man, om de frågar, ska du stanna längre än 6 månader? Svarar du ja, då får du ett ID-nummer. Säger du nej så får du ett D-nummer. Det här gäller då svenskar.
Ja, och det du måste ha för att få det här utleverat är en postadress någonstans i Norge.
Ja, de skickar nämligen det här till dig.
De skickar det per post. Och det tar normalt sett 3 arbetsdagar. Det gjorde det i alla fall för mig. Och det måste inte vara din lägenhet. Du kan mycket väl uppge en kompis adress eller vad som helst. Det ska bara finnas en adress som de kan skicka det till.
Och då är det så här, hur är det lämpligast att göra för att flytta till Norge? Om du är helt ensam och inte känner någon och vad är grejen då? Då är det faktiskt enklast att skaffa boende först.
Ja, just. För det kan man ju göra utan att ha några kontrakt eller någonting.
Yes. Men det som är viktigt när man gör det är att om man har hyrt tidigare i Sverige, då ska man skaffa vittnesmål från sin tidigare hyresvärd om att man skötte sig och inte och betalade hyran i tid och allting.
Ja.
Det hjälper oftast när man ska skaffa ett kontrakt.
Ja. Så det vi har gjort nu då, först har vi skaffat jobb och efter det så har man skaffat ett ID-nummer genom att gå till Skatteetaten på skatteetaten.no och registrerat sig för en tid, mött upp där och sagt hej hej, jag vill stanna si och så länge. Antingen mer än 6 månader eller mindre än 6 månader. Och det är lika bra att säga mer än 6 månader för att du kan ändå få tillbaka den där missade skattepengarna senare. De kan du söka om upp till 2 år efteråt. Och efter det så får du ett ID-nummer. Då har du ett jobbkontrakt och du har ett ID-nummer. Och sen går du till banken. Och så skaffar du ett bankkonto med bank-ID. Och bank-ID i Norge är det som, precis som i Sverige, börjar bli. Alltså hela landet styrs av bank-ID. Du kan inte få gjort någonting nästan om du inte har ditt bank-ID. Bank-ID på mobil eller vad det är. Alltså alla tjänster, alla hälsotjänster, alla skattekort, allting får du tag på. Du skickar in ditt skatteuppgör, allt sånt sker online och då måste du kunna registrera med ditt bank-ID. Har du inte det, då sitter du lite i skiten. Så skaffa det så snart som möjligt.
Ska vi gå vidare till skaffa boende lite mer i detalj?
Ja, nu ska vi prata lite i detalj om hur du hittar någonstans att bo. Var söker man sig först när man ska titta efter någonstans att bo?
Finn.no.
Finn.no, tänka sig igen.
Yes. Och där så går man in under egendom och sen bolig till leje.
Ja, leje är alltså hyra fast på norska.
Exakt. Och där finns det, just nu är det faktiskt lite tajt med hyreslägenheter i Oslo. Men ja, det har kommit igång ordentligt efter pandemin igen. Folk har flyttat tillbaka. Innan pandemin så fanns det i snitt nästan alltid 2000 lediga lägenheter i Oslo.
Och nu pratar vi alltså om förstahandskontrakt.
Ja.
Det är inte som i Stockholm där man tror att oj, det går ju inte att hitta ett hyresrätt i Stockholm. Nej, det gör det inte. Men i Oslo så finns det massor med lediga hyresrätter för att folk köper och hyr ut lägenheter i första hand. För att folk i Norge som har bott en stund och har pengar äger lägenheter, de hyr inte.
Det finns inte samma hyresmarknad som det gör i Sverige. Det finns ingen egen nytta som bygger hyresbostäder i Norge. Utan det är självägande lägenheter.
Så Riksbyggen och sånt finns inte, utan det är liksom små privata hyresvärdar eller enkelpersoner.
Enklaste sättet när man direkt när man flyttar tills man klarar det är att ta ett korttidshyra i ett kollektiv. Det är vad jag skulle rekommendera. För då har du, det är mycket, mycket enklare att få dem. Det är ett bra att ha någonstans så du får din adress så du kan få ett DNA skickat och allting till. Så det är liksom starten. Där skulle jag rekommendera. Hyr ett rum någonstans i 2 månader. Det är, om man är ensam så är det ett enkelt sätt att starta på.
Ja, och det ger du ju dessutom tid att hitta var någonstans skulle du faktiskt vilja bo. För att man kanske inte känner Oslo så gott och man vet inte hur långt det är att pendla till jobbet och så vidare. Men det märker man av ganska snabbt och då vet man ungefärligen vart man skulle börja flytta någonstans. Och då har man tid och lugn och ro att hitta något bättre ställe att bo på.
Yes.
Vad kostar det då i rummet kollektiv då i snitt?
Ja, runt 6 500. Det verkar medelpriset vara.
Ja.
Då är det oftast rum i kollektiv och då ingår, då finns det ett kök och sen är det tvättstuga i lägenheten. För det finns inga tvättstugor i källarna i Norge heller.
Väldigt få i alla fall. Jag har varit med om ett ställe som har det och det var sunkigt.
Ja.
Så efter ett tag så kanske du då vill hitta en vettiga lägenhet. Och en ettrumslägenhet i Oslo kostar ungefär 10 400 kronor i månaden i genomsnitt.
Viktigt att säga att en enrumslägenhet, det är bara ett rum. Det är inte ett rum plus kök.
Nej, utan det kan ju vara liksom köket är i vardagsrummet.
Yes, det är ganska vanligt.
Ja, absolut. Det här, de flesta lägenheter har ju så här öppna kökslösningar dessutom. Så det är nästan ovanligt att hitta ett separat kök i en lägenhet.
Ja, det gör att oftast så blir faktiskt ytan på lägenheten mycket, mycket mer effektivare utnyttjad.
Mm. Sen så går priserna upp med ungefär 4 000 kronor per månad per rum. Så för 2 rum så är det sådär 14 000 och sen så går det upp därifrån. Så 18 000 ish för en 3 rums då. Det här är såklart beroende på var du bor i Oslo. Eller i resten av landet för den del. Oslo är ju såklart mycket dyrare för det är en storstad.
Det är inte bara mycket dyrare, det är abnormt mycket dyrare än resten av Norge.
Ja, alltså om du drar till Bergen som är liksom, eller Trondheim så är ju priserna kanske en tredjedel av det här, skulle jag säga.
Ja.
Så det är klart. Oslo är ju en av de absolut dyraste städerna i hela världen. Och det kan vara värt att tänka på också att är det värt att kanske bo utanför Oslo och pendla in. Även om biljetten kostar så kanske du får en mycket bättre lägenhet för ett lägre pris. Det kan verkligen vara värt att titta på.
Generellt sett så kan man säga så här att man får en bil och en lägenhet utanför Oslo för samma pris som en lägenhet i Oslo.
Precis. Och dessutom så slipper man bo i Oslo. Och det kan dessutom sägas att generellt lite raljant sett så delas Oslo av Akerselva i mitten. Östra delen är kriminell och västra delen är dyra pälsminkkappor och Östermalm.
Yes.
Det är väldigt, väldigt raljant sagt. Men det är värt att titta lite grann på. Och så också när man väljer lägenhet såklart titta på det här med bussar och annan kollektivtrafik, T-banor, spårvagn och så vidare. Beroende på vilken stad du bor i. Det kan vara värt att lägga till.
Generellt sett, om du måste byta in i Oslo så tar det lika lång tid att resa kollektivt i Oslo som det gör att åka utifrån 6-7 mil med tåg.
Ja, och det här gäller för de andra storstäderna i Norge också. Kollektivtrafiken i Norge generellt är hyfsat bra. Saker går någorlunda i tid. Det finns, du kan åka med ruter som det heter i Norge. Vi heter tågen. Det man ska tänka på med lägenheter är att i grund och botten så ingår ingenting i hyran förutom själva lägenheten. Och då menar jag inte ens vitvaror. Alltså kyl och frys och sånt är upp till hyresvärden om de vill ha i lägenheten. Normalt sett så sätter de in det och har det i lägenheten, men det är liksom ingen absolut garanti.
Nej, alltså oftast är det så att antingen så hyr du möblerat och då har du kyl och frys och tvättmaskin och allting, eller så hyr du omöblerat och då är det tomt.
Mm.
Det är de två som finns i stort sett.
Ja, och det kan till och med vara så att det inte ens finns värmeugn, alltså panelugnar på väggen. För att de flesta hus i Norge är uppvärmda med el och inte vatten, buren värme. Så det kan vara helt renskrapat i lägenheten. Det ska man vara beredd på.
Yes. Standarden generellt i Norge, om inte lägenheten är nybyggd, vilket inte särskilt många av dem är, så är den lägre.
Mm, den är markant lägre än Sverige faktiskt, ja. Ska sägas. Dessutom så kan det vara värt att titta på hyreskontraktet. Ingår saker som internet? Ingår... Ja. El, det brukar inte ingå el, men då kan det vara så att du måste teckna ett eget elavtal. Ingår någonting annat i hyran? Det kan vara värt att lägga märke till också.
Om man ska teckna ett eget elavtal så ska man göra det med en av två företag. Det ena heter Tibber och den andra heter Vib. Mm. De är absolut billigast, hands down, varje år, de vinner, ja, varje gång. Det är liksom inte ens någon diskussion om saken. Och det är markant billigare än de andra bolagen.
Mm. Nästa sak då med hyran är ju att alla hyresvärdar kräver en insats. Och det är, yes, normalt sett 3 månadshyror. Så hyr du en ettrum för 10 000 i månaden, då måste du punga ut 30 000 i förskott. Som du får tillbaka efter att hyran är avslutad. Det ligger på, yes, ett gemensamt konto som varken du eller hyresvärden kan röra.
Yes. Och grejen med det är att det är därför säger jag att det kan vara bättre att ta ett kollektiv. För att det är oftast mycket, mycket lägre där. Så man behöver inte punga ut med en stor start.
Nej, det kan ju höra ska se massivt ut om du ska ut med typ 40 000 den första månaden. När du inte ens har fått börja på det nya jobbet än. Men tro mig, 10 000 i månaden när du har norsk lön är inte i hela världen.
Nej, och grejen är så här också att när du väl har betalat den första gången så följer den bara varje gång du byter lägenhet sen. Så det är liksom inte hela världen.
Nej, precis. Tänk på det som ett slags sparande utan ränta där du bara flyttar. Du får ut pengasumman när du flyttar ut förutsatt att du inte har trashat lägenheten och pytsar in det i det nya stället.
Yes. Det som är viktigt att säga är att i normal hyreskontraktet i Norge så ingår lite mindre lättare underhåll. Det vill säga om eldosan eller till lysknappen går sönder. Så är det inte upp till hyresvärden att byta den, utan det är faktiskt upp till dig att fixa det. Och alltså allt står i kontraktet, det vill säga allting som inte, i stort sett allting som inte är väggfast, alltså riktigt väggfast, ligger på dig. Så man får vara lite försiktig, men det gör ju också att när du tar en lägenhet så är det en väldigt god idé att ta din telefon och gå och filma allting. För är det redan reper i dörren så ska inte du reparera dem. När du flyttar ut, om de var där befintliga så att säga. Det är jävligt viktigt att göra där. Och det finns ett par stora sådana här. För det vi sa är att folk köper sina lägenheter. Och sen hyr de ut dem i första hand. Och det de gör är att de kontaktar ett mäklarhus. Som förmedlar själva uthyrningen. Så det är väldigt ofta du aldrig träffar eller pratar med människan som äger lägenheten du bor i. Utan du pratar med en mäklare som sköter det åt.
Mm.
Och det är ganska smidigt faktiskt, för då blir det aldrig något problem eller tjafs, utan mäklarna följer alltid bara lagen, så det är liksom inte mer med det. Och då blir man inte där. Så jag tycker utlejemäklarna, som de heter, de brukar vara väldigt bra att ha att göra med.
Okej, okay, då har vi skaffat jobb, ID-nummer och bostad. Då är det dags att börja jobba då.
Mm-hmm.
Då ska vi prata lite om hur det är att jobba i Norge. Och normal arbetstid i Norge är 37,5 timme i veckan eller 162,5 timme i månaden. Och det är alltså 7,5 timme per dag med obetald lunch.
Yes.
Det är vad som är standard. Men som du påpekade här innan så finns det lite alternativkontrakt.
Ja, det finns 35 timmar i veckan också som oftast är lämpade för skiftarbete och dylikt. Och om man då går på ett löneavtal så är de arbetena oftast lite mer betalda. Men det är inte jättestort. Och sen är det... Man har rätt till 24 dagars semester. Och de 24 dagarna så ingår lördagar. Så i stort sett är det 4 veckor. Men nästan alla jobb har 5 vanliga veckor. Det här är det ju dock viktigt. Vi kan prata lite om skillnaden här. För i Sverige är det ju så att om du där jobbar du upp din semester. Och sen tar du ut din semester. Och så får du betalt lite extra pengar per semesterdag. Och så får du din normal lön. Och så det liksom blir inget konstigt här. Men om du har ett timmejobb till exempel i Norge. Och tar 5 dagar ledigt. Så drar de 5 dagar på lönen helt enkelt. Det är viktigt att veta.
Så det är ju obetald semester kan man säga. De här som du jobbat upp. Men lön som du har, eller semesterlön som du har arbetat dig upp under förra året får du utbetalt i en klumpsumma normalt sett i juni. Och de pengarna, eller den klumpsumman är ju inom citationstecken skattefri. Alltså du har ju redan skattat för dem en gång i det att du jobbade för dem. Men när du får ut pengarna så är det inte extra skatt på det, utan det är för dig ser det ut som att det är noll skatt den månaden.
Exakt, och det är 12% av din ihoptjänade lön. Det är de flesta kontrakt har 12%. Det finns vissa där de har 10,4 också. Men de är inte jättevanliga. Men det jag försöker säga som är viktigt är att man måste planera lite. Det vill säga, du får, om du vill åka på 4 veckors semester i oktober så får du försvinner en hel månadslön. Och det är viktigt att veta.
Och den här semesterlönen betalas ju normalt sett ut i juni. Så då måste du sätta undan de pengarna på något konto någonstans för att ha när du drar på semester i oktober. För annars så har du det dåligt ställt i november plötsligt.
Yes, och det är inte alla som har riktigt grepp på. Och har du ett fast lön så är det så att då är skillnaden att om du tar en vecka ledigt så händer oftast ingenting. Men det blir ju året efter för du måste spendera 1 år med att arbeta upp dina semesterdagar då.
Ja, precis. Och det betyder att första året du jobbar med fast lön så har du inte rätt att ta ut betald semester alls. Du kan be om att få ta ut obetald semester.
Yes.
Men du har inte rätt på semester det första året om du har fast lön.
Jo, du har rätt på 2 veckor har du. Men mer än så har du inte. Men den är obetald. Hur ligger semestern i Norge då?
Ja, de flesta tar ju ut semester på sommaren. För att i Norge från 15 juni till 15 augusti händer inte ett smack i Norge. I alla fall inte om du jobbar administrativt. Alltså hela Norge stänger ner under juni, juli, augusti kan man säga administrativt.
Yes, men framförallt så är det från efter midsommar. Mm. Då är det stendött kan man säga.
Ja, hela juli och början av augusti.
Yes.
Totalt av de här 5 veckorna så måste 3 av dem vara sammanhängande. Du måste inte ha det på sommaren, men du har rätt och krav på att kunna ta ut under sommaren. Men du kan välja att istället säga, nej, jag vill inte ha någon semester över sommaren. Jag tar hellre ut 3 veckor någon annan gång. Men då måste du och din arbetsgivare bli eniga om det. Du har rätt på att ha semester under sommaren om du vill ha semester. Inte nödvändigtvis att du har rätt på de 3 veckorna i juli du helst önskar. Utan det är tidsspann från någonstans i juni till någonstans augusti, september. Där du har rätt på att ta ut 3 veckor sammanhängande. Men det är upp till arbetsgivaren att bestämma när.
Yes. Och det är också så att i Norge så har arbetsgivaren rätt att styra semester. Mm. Så du får oftast be om när du vill ha det. Men det är arbetsgivaren som styr när du faktiskt får din semester. Men du får alltid dina semesterdagar.
Och det är väldigt vanligt att arbetsgivare går ut och säger redan i januari, februari. Frågan när vill du ha din semester i sommar? Och så spikar hon den någonstans i mars-april.
Mm-hmm.
Så kommer du i maj och säger, åh, jag vill ha 3 veckor i juli. Då skulle du verkligen inte räkna med att få det.
Nej, det brukar vara svårt att få det så i alla fall.
Ja. Ska vi prata lite om det här med lön och lönsutbetalning då?
Ja.
Den stora chocken, i alla fall för mig när jag kom till Norge, var att i Norge betalas inte lönen ut den 25 för alla. Det är inte alls Magnus Uglas kung i baren den 25 smäller det. Utan i Norge så betalas det ut, inte slumpmässigt, men varje arbetsgivare kan ha ett nästan godtyckligt datum. Jag till exempel får min lön utbetald den 15. Du får in den 10. Min fru fick tidigare lönen den 23, men det verkar som att det mer och mer ensas mot den 10, eller hur?
Ja, det var i alla fall. För det är lite mer logiskt. Då hinner man göra löneavslutet den sista. Så istället för att löneperioden går från den 25 till 25 som den gjorde för många företag tidigare, så går den nu från första till sista. Vilket är lättare för det har lite med bakomliggande inbetalningar med semesterlöner och sådana grejer som man måste.
Och standard är så att man får lön efterskottsvis. Så du får lön om du har jobbat hela januari från första till sista januari, så får du det utbetalt i februari.
Yes.
Men det kan ju vara värt att tänka på det, att om du får lönen den 10 eller den 15 så kanske hyran ska vara inne den första. Det gör att du faktiskt måste sätta undan lite pengar i ett par veckor så att du kan betala den där hyran i tid.
Yes, farliga grejer där.
Ja, så att du inte, den, om du nu får lönen 10, att du inte går ut och bränner alla pengarna på stan och tänker, yay, jag har inga räkningar. Och så tör det 2 veckor och så dimper ner räkningar på liksom hyra och mobil och allt möjligt annat. Så
yes.
Se över och ha lite koll på ungefärligen när månaden du brukar få dina räkningar. Men i början, de första månaderna, så kan det vara väldigt bra att liksom vara lite försiktig med dina pengar tills du vet när saker ska betalas.
Mm. De flesta fast avlönade, det vill säga när du har en fast månadslön, så funkar det så att du förväntas komma in och i alla fall vara på jobbet 32-33 timmar i veckan och dina 37,5.
Ja. Lite beroende på.
Yes, de flesta ställen, eller så jobbar folk nästan alltid över lite i veckorna och så går de. Lunch på fredagar är generellt sett när hela Norge stänger.
Ja, då går alla hem.
Yes. Det är väldigt sällan man ser folk på, förutom ja, om man jobbar i restaurang och så vidare.
Ja, fredagseftermiddagar är också hopplöst att prata någonting på.
Yes, väldigt svårt att få tag på folk. De har rest på hyttan redan, det är liksom helt omöjligt. Och har du ett fast lönearbete så får du väldigt sällan din övertid betald i pengar.
Det kan vara väldigt intressant att veta. Jobbar du på timmar, alltså timbasis, eller har liksom timlön, då får du ofta betalt övertid, men, och det kan variera lite på hur mycket övertids- eller OB-tillägget är och så vidare.
Minimum är 40% extra betalt på all lön som arbetas utöver grundläggande arbetstid. Grundläggande arbetstid är, nu ska vi komma ihåg här, 10 timmar om dagen eller 48 timmar i veckan. Och kan som mest vara 52 timmar i veckan under en kortare period eller... hur många är det? Timmar, 400 timmar på en månad, eller 320 timmar på ett år tror jag det är totalt.
Det finns lite olika regler, max är 16 timmar på en dag och du ska ha rätt på 11 timmars vila mellan och så vidare. Det kan vara väldigt värt att läsa på lite genom det och läsa ditt kontrakt noga för att se vad och när har du rätt på övertid. Normalt sett om du har fastlön så får du inte betalt övertid i pengar. Det är nästan unheard of att du skulle få betalt övertid i pengar om du har liksom fastlön.
Ja.
Utan då får du det så kallat att avspacera. Eller du kan ta ut övertid i ledighet helt enkelt.
Yes, du får en timbank helt enkelt.
Ja.
Flexikonto brukar de kalla det i Sverige tror jag.
Ja, just det. Och sen, det är också värt att läsa i sitt kontrakt om övertid betalas ut i tid eller pengar. Och man kan kanske gå dessutom till arbetsgivaren och fråga, kan jag istället för att få betalt ut övertid i pengar, kan jag liksom få en sån här timbank till exempel. Det är vissa arbetsgivare kan gå med på det. Det som ska sägas sen då är att förutom den här semesterlönen som är skattefri så är dessutom, det är en halv lön till per år som är skattefri. Och yes. Det är den lön som betalas ut i december, alltså novemberlönen. Och man pratar ofta om att det är skattefritt sista månaden och så vidare. Det är inte, utan du betalar halv skatt på novemberlönen som du får ut då strax före jul i december.
Ja, det är deras påhitt så att folk ska ha lite mer pengar till jul.
Precis.
Det hade varit bättre att inte ta så mycket skatt av sin befolkning hela året istället. Men istället så är det, haha, ta det här plebejer.
Man skulle kunna tro det. Pengar. Dessutom så tycker de ju om att ge tillbaka lite av skatten ibland. Så ge tillbaka av pengarna som de har stulit från oss. Det är som de kallar för skatteåterbäring. Och det får man normalt sett i juni eller augusti. Och när du jobbar i Norge så har du ett så kallat skattekort. Det är elektroniskt nu för tiden. Det var ett fysiskt kort förr i tiden. Och där står det vilken nivå du ligger på och hur mycket du ska betala i skatt. Och du kan liksom trixa lite med det här fram och tillbaks baserat på massa olika saker och göra massa avdrag och sådär. Är du ekonom så är du säkert jätteduktig på att smita från skatten.
Yes.
Ett tips från min sida i alla fall är att lägg dig gärna på lite högre än vad du borde ligga på. Alltså kanske betala 500 extra i månaden i skatt. Så är du garanterad att inte åka på en skattesmäll i alla fall.
Skattekortet får man genom att gå till Skatteetatens hemsida och logga sig in. Och där får man helt enkelt själv fylla i vad man tror man ska tjäna. Och sen baserar Skatteverket din tabell, som det heter, en träcketabell, på vad du har påstått att du ska tjäna. Men i slutet av året så kollar de upp allt det här. Så det man kan göra är att om man då säger att man ska tjäna för lite eller gör för mycket avdrag eller sådana saker, då slutar det med att man får betala tillbaka. Så det är alltid gott att också höfta lite annorlunda där.
Gissa att du ska tjäna mer pengar än vad du faktiskt gör. Yes.
För det, effekten blir ju att till exempel om man gör ränteavdrag för om man har lån, reseavdrag för mycket resor och så vidare, så kan du i din tabellträck gå från say, 38% i tabellträck till 23-24% i tabellträck istället. Och det är ju alltid hyggligt med mer pengar på fickan.
Ja. Apropå det här med lön och skatt, ska vi prata lite om vad liksom olika yrkesgrupper tjänar i snitt i Norge?
Absolut.
Det finns något som heter sykepleieindexet i Norge, alltså sjuksköterskeindexet, som är liksom en sån här inte fullt seriös snittgrej som många tidningar och tv-kanaler och sånt använder för att liksom, och andra för att jämföra liksom, vad har en sjuksyra råd att köpa i Norge, och det är liksom en lite sån här fingervisning om har det blivit dyrare eller billigare i Norge. Och den sjuksyra tjänar i medianlön 49 000 kronor per år, per månad före skatt. 49 000 i månaden före skatt. Det är en normal sjuksyra i Norge. Jag vet inte om de har räknat in OB och sånt där, men det här verkar vara...
Ligger man runt 50 000 i det, så ligger man runt 30-67% i skatt om man inte har några lån eller avdrag.
Ja. Och någonstans runt 49 000 är ungefärligen en ganska god snittlön i Norge, kan man säga.
Mm.
En grundskolelärare har ungefär detsamma, 49 000. Jobbar du på vanligt kontor så har du runt 40 000-ish. Och det kan vara som någon assistent av något slag. Jobbar du i butik eller många restaurangbranschen, lite mer administrativt, så har du ungefär 35 i månaden, för att restaurangfolk är kroniskt underbetalda som sig bör.
Där är det ju så att det är ju lönen före övertid och ja, tipp och
ja, precis. Saker. Även om Norge nu har bestämt att man ska beskatta dricks.
Yes, men fördelen är att det bygger semesterpengar, det genererar pension och lite andra sådana saker. Så det finns en poäng att göra det.
En civilingenjör då, i till exempel bygg- och anläggningsbranschen, de har i snitt 60, eller i medianlön 66 400. Så 16 000, 17 000 över sjuksyresnittet.
Jobbar man med datavetenskap eller mjukvara, C eller D-linjen, så är det mer än där. Då brukar man lätt komma över miljoner om året, vilket är runt 85-86 000 i månaden utan att blinka egentligen.
Det ska också sägas. I Norge så pratar man nästan aldrig månadslön, man pratar årslön. Det är väldigt, väldigt få som, när du till exempel ska liksom löneförhandla, så pratar man inte om hur mycket mer du vill ha i månaden, du pratar om vad du ska ha i året. Och medianårslönen i Norge är cirka någonstans mellan 550 och 570 000. Och i Sverige så är det någonstans runt mellan 380 till 400 000. Så 30% högre. Ja. Men har du en snittårslön på någonstans mellan 550 och 600 000, så har du en helt okej lön i Norge. Har en bra lön.
Det lever man bra på.
Ja. Har du under 500 000, alltså en halv miljon om året, så har du inte en fantastisk lön. Har du under 400 000, då har du en dålig lön.
Ja. Och grejen är så att det rasslar fort på med årslönen, för de här semesterpengarna, de här 12% vi pratar om, det är en hel månadslön. Och lite till, den läggs ju på det här, eventuella fördelar som bil och sådana saker.
Telefoner, annat.
Ja, allting sånt. Så det rasslar iväg ganska fort med årslönen.
Ja, och man ska inte stirra sig blind på bara den siffran av liksom vad grundlönen är, för att alla de här påläggen blir fort mer. En bra lön i Norge är över 750 000. Och det är någonstans där som du börjar skatta mer dessutom. Och börjar du närma dig miljonlönen, då har du en schysst lön i Norge. Då har du en väldigt bra lön.
Är det omöjligt att ha miljonlönen i Norge?
Nej, det är det verkligen inte. Nej, verkligen inte. Jag har åtminstone 3, 4, 5 bekanta som har en miljon eller mer i året.
Mm. Detta då sagt med att du egentligen inte har några vänner.
Just det. Jag inbillar mig att jag har vänner.
Exakt.
Men det är för att jag är sjuk i huvudet. Och när vi ändå pratar om sjuk, så ska vi gå in på hur funkar det här med om man blir sjuk i Norge.
Mm. Mm-hmm. Vad är det som händer då?
Men vad är det som händer? Jo, alla som vistas lagligt i landet eller har ett D-nummer eller ett norskt ID-nummer har rätt på sjukvård.
Ja, men här är det en viktig distinktion. Du har rätt till sjukvården med D-nummer, men du har inte rätt till specialistvård, och det kan vara så att du är tvungen att betala för det om du har D-nummer. Har du personnummer, alltså fullt ID-nummer, så är det, alltså då ingår du i socialförsäkringen. Men det är det som är den största skillnaden mellan alltså D-nummer och ID-nummer, att du har inte full tillgång till socialförsäkringen med D-nummer.
Så i Norge så får du ju då, när du har ett ID-nummer så blir du tilldelad det som kallas för en fastläge. Alltså det är din läkare som du har primärkontakt med och som sitter på någon slags motsvarande vårdcentral någonstans i närheten där du bor förmodligen. Det börjar med att du blir tilldelad den, men sen kan du logga in via BankID på patientskyappen till exempel eller på Hälso Norge och byta. Om det är så att du inte är nöjd med den fastläkaren. Eller om du flyttar. Eller om du vill ha en fastläkare som kanske håller till närmare där du jobbar. Eller där du hänger normalt sett. Eller vad det nu är för någonting.
Det finns också olika ställen där de olika läkarna är ratade.
Ja, precis. Så du kan se hur många stjärnor de olika läkarna har.
Mm.
Och en fastläge. Det är där du bokar tid. Helt enkelt oftast via en app eller någonting. För om du vill ha liksom timmebeställning för att du vill träffa din fastläge. Och normalt sett så är det väldigt lätt att få tag på timme. Men många sådana här läkarkontor, om de har flera läkare där så har du möjlighet då att boka dig in hos en annan läkare så länge om din fastläkare är upptagen. Och alltså, om vi jämför med Sverige så får du ju oftast en timme inom en vecka på sin höjd.
Alltså du kan alltid, generellt sett så är det så att alla vettiga läkare har akuttimmar.
Mm.
Så ringer du på morgonen eller bokar tidigt på appen så kan du få komma och träffa en läkare samma dag. Det är nästan alltid så det. Det som händer dock är att om du har en väldigt populär läkare som är duktig så kan det vara det att det kan vara om du ska göra säg en hälsokontroll eller någonting så kanske du får boka 2-3 veckor i förväg.
Ja. Det finns ju alternativ också då. Alltså läkaren kan ju då, han ska ju skriva ut recept. Han kan ge sjukskrivningar, något som läkare i Norge bokstavligt kastar efter en. Och han kan ge hänvisningar till annan typ av specialistsjukvård. Om du måste röntga ryggen eller om du måste göra en hjärnskan eller vad det kan vara för någonting. Så kan din fastläkare fixa det också.
Det som är intressant att säga där är att det är inte alla saker som är helt täckta. Utan om du då behöver en röntgen så kan du få betala extra för att gå och röntga det. Det är lite annorlunda i Norge. Men det är upp till 2500 kronor om året. Det är frikort,
ja, precis. Yes. Så har du haft utlägg för mer än 2500 kronor på ett år. Och här ingår, jag tror till och med tandläkaren.
Nej, men mediciner på blå recept ingår.
Just det,
också.
Mediciner, och det ingår om du går till psykolog till exempel. Som du har fått en hänvisning till. Om du gör andra undersökningar. Har du betalt mer än 2500 kronor på ett år så får du resten av året gratis.
Yes, det kan vara så att det är egenandel på vissa saker. Psykolog till exempel är det alltid egenandel på en liten bit. Och samma sak med fysioterapi och liknande saker får man betala lite.
För ja, men det kan vara 30 kronor.
Ja, det kan vara allt från 300 till 30 kronor. Det är liksom, ja.
Det finns ju, om du inte får tid hos din fastläkare för att han är så otroligt populär, så finns det ju andra privata alternativ. Så där finns till exempel Dr. Dropin eller Volvat. Och där kan du boka och få tid på en timme.
Yes.
Och det kostar ju oftast kanske en 500 eller sånt där. Men då får du också träffa en läkare, men nästan omedelbart. Och de kan ge ungefärligen samma som din fastläkare kan göra när det gäller att skriva ut saker.
Det absolut viktigaste är att om du har snokat reda på en specialbehandling som du behöver, som inte din fastläge vill ge till dig, så kan du betala istället. Och det kostar det, säg 2 500 och sen besöka en specialistläkare och få det gjort det där istället. Så det finns en chans även om liksom det har stängt sig det vanliga. Liksom.
Men ibland så skiter det sig ordentligt och du måste dra till akuten. Och i Norge så heter akuten lägevakt. Nödnumret är 113. Och såklart, det kan ju vara längre väntetid och du måste dra till lägevakten, särskilt i Oslo på en lördagkväll. Då kan du få sitta och vänta. Det som är en skillnad mot i Sverige är att det finns mycket fler sådana här akutmottagningar med ambulansmottag. I stort sett alla större vårdcentraler har det som kallas för lägevakt, alltså akutmottagning, inte bara de stora sjukhusen. Det är till och med ovanligt att du får komma till ett stort sjukhus, till exempel Ullevål eller sånt, om du inte blir skickad vidare först från akutmottagningen på en vårdcentral.
Yes, det finns liksom inte det akuten som är i Sverige, utan det är vårdcentralen i första läget.
Ja. Och det gör att eftersom vårdcentralen har en akutmottagning så blir inte akutmottagningen på de stora sjukhusen överbelamrade med saker som inte egentligen är akuta. Alltså att du har brutit ett finger är inte akut. Men att din blindtarm håller på att explodera eller du börjar skjuta, det är lite mer akut. Det gör att det inte är samma press på akuten på de stora sjukhusen i Norge som det är i Sverige. Och det gör att de faktiskt har tid att behandla sina patienter.
Generellt sett så är det så att varje gång jag har varit inne på lägevakten, både i Oslo och runt omkring Oslo, så är det mycket lugnare än vad det är där. Och det är mycket kortare väntetid. Har man någonting som blöder eller någonting sånt, så brukar man få träffa någon på en kvart, 20 minuter.
Ja, och en stor skillnad då är att du faktiskt får vård. Till och med särskilt specialistvård, om du behöver det.
Ja, det är inte 100% i Norge heller. Men det är mycket bättre än i Sverige.
Absolut. Men någonting som är 100% är mängden lön du får när du är sjukskriven.
Yes. Och du kan dessutom göra någonting som heter egenmedling. Då ringer du din arbetsgivare innan ditt arbetspass börjar och säger: jag tar egenmedling. Och det är allt du behöver säga. Då säger arbetsgivaren: okej, när kommer du tillbaka? Och då säger du: jag vet inte, jag hör av mig imorgon. Det är helt jävligt som arbetsgivare.
Och en så kallad egenmedling kan du ta ut 4 gånger per 12-månadersperiod. Det är inte per kalenderår som många tror, utan det är per 12-månadersperiod. Så från det att du tar ut den första till den sista, så får du max ta 4 stycken på den 12-månadersperioden. Det är inte så att du har 4 gratis per kalenderår.
Nej. Och det måste vara 16 dagar emellan.
Ja, och en egenmelding är helt enkelt att du kan vara sjuk i upp till 3 dagar och fortfarande få full lön, och du behöver inte göra någonting mer, du behöver inte ens gå till läkaren. Är du sjuk mer än 3 dagar, då måste du gå till läkaren och få en sjukmelding, alltså en sjukskrivning. Du får fortfarande full lön under hela sjukskrivningstiden, oavsett hur länge du är sjukskriven. Det enda som är skillnaden är om det är arbetsgivaren eller staten som betalar. Men för din del så spelar det ingen roll. Är du sjuk och har sjukskrivning så är det 100% lön, inte 80% som i Sverige. Så är du sjuk på riktigt eller om du har en ordentlig skada, gå inte tillbaka till jobbet för tidigt. Såklart, mjölka inte systemet. Var inte en av de där som liksom sjukskriver sig bara för att. För förr eller senare så kommer du bli illa omtyckt. Men är du faktiskt sjuk eller skadad, så gå inte tillbaka för tidigt. Bli inte utbränd. Bli liksom inte förtidspensionerad bara för att du tänker att du inte har råd att vara sjukskriven. Utan det har du faktiskt.
Och det som är viktigt att säga också är att de kan aldrig bakdatera sjukskrivningar. Så att om du inte har rätt till egen medling, det är väldigt viktigt. Ring din arbetsgivare och säg: hej, jag vill ta egen medling. Säger arbetsgivaren att du har rätt till egen medling, då har han lovat dig det. Sen kommer han efteråt och säger: nej, du har inte rätt till egen medling. Så bara: men du sa att jag hade egen medling. Nu kan jag inte bakdatera. Så då är det lite sådana grejer också. Så du kan alltid fråga din arbetsgivare: har jag rätt till egen medling? Och så svarar han 99% av gångerna ja. Och då tar du det. Men det kan vara vettigt också, om du är dödssjuk, att faktiskt kontakta lägen. För ofta så behöver man inte ens... Om du har haft en fast läge ett tag, så känner han dig, han vet vem du är. Om du då skickar ett meddelande: hej, jag är dött, jag har fått influensa, jag kan inte gå till jobbet, kan jag få en sjukskrivning på 3 dagar? Då skickar han bara tillbaka: 3 dagar, klart. Så är det inte svårare än så.
Nej, och den kan du ofta då hämta ut elektroniskt. Du behöver inte ens möta läkaren för att få en sjukskrivning.
Nej.
Det ska sägas att om du inte kontaktar läkaren utan du väntar en 2-3 dagar och sen går till läkaren, så betyder det att de här 2-3 dagarna när du var sjuk eller påstår att du var sjuk, de kan inte tillbakadateras. De förlorar du i lön. Så du kontaktar läkaren omedelbart om du faktiskt är så sjuk så att du måste ha en sjukskrivning.
Och det är från första kontakten, inte från det att du träffade läkaren. Så om du börjar med att kontakta läkaren och läkaren säger att du kan inte komma för någon 3 dagar, då är det upp till läkaren.
Precis. Precis.
Då har du gjort det du ska, du har kontaktat läkaren.
Ja. Lite vid sidan av, så det här med föräldraledighet, också 100% lön. Du har 47 veckor. Pappa måste ta ut 15, mamma måste ta ut 15, resten får föräldrarna splitta på. Du kan också ta ut mer, du kan förlänga den här tiden om du väljer att gå ner i lön. Alltså bara få ut 80% till exempel. Eller du kan ha den Du kan ha 50-50 så att du får 50% lön och 50% och så vidare. Och då drar ut den i all oändlighet. Men grund och botten, i din standard grundpacken för föräldraledighet är 100% lön.
En viktig sak är att den andra, eller båda föräldrarna måste ha tillgång till sociala välfärden.
Precis,
för att
precis.
Någon av dem ska kunna ta ut föräldraledighet.
Precis. Och semester räknas inte in i det här, så du kan liksom skjuta ut tiden lite till med semester. Ja, men apropå det då, hur är det att bo i Norge då? Hur är norrmännen?
Mystiska. Det ser ut som om det vore filmat från skistafetten så fort man kommer ut ur Oslo.
Faktiskt, och särskilt nu på vintern, helt vansinnigt. Alla går på skidor. De är verkligen födda med skidor på benen.
Men inte bara det, de ser ut som om de går på skidor även om de sitter och dricker en kaffe på det lokala fiket. De har på sig lusekofta, luver, fjällräven byxor. De ser ut som luffare helt enkelt, hela gänget.
Det ska ju sägas, utekläder, turkläder, hikingkläder och så vidare av liksom Helly Hansen eller Fjällräven eller vad det nu kan vara för märke. Det klassas som mode i Norge. Att gå runt i liksom ett par baggiga byxor, så här turbyxor som de kallar det för i Norge, det är helt normalt här. Att gå med dina fjällskor på nattklubb, normalt. Norrmän klär sig som om de är ute i naturen och på väg på camping hela tiden.
Och det är inte alls ovanligt att träffa på någon med skidorna på spårvagnen, tåget eller bussen.
Nej. Så fort som det är någorlunda okej väder så drar alla norrmän och åker skidor. De tycker också om att vara ute i naturen, skog och mark, gå på tur. De har sina hytter som de kallar det för, alltså sommarstugor som inte är sommarstugor. De normalt sett, de här små hytterna har oftast inte ens rinnande vatten. Eller definitivt inte varmt vatten. Det är flera som inte ens har el. Utan det är ganska primitiva saker där. Det är ett norrmän du har för att kunna gå på tur. Alltså gå på promenader i skogen, ut och kampa, åka skidor.
Psykotiskt beteende i mitt åsikt, men i alla fall.
Och det är liksom, vid alla högtider, alla semesterveckor och sånt, så är det liksom conga lines ut ur alla storstäder när alla norrmän ska till sina hyttar. Och sen är de putsväck utanför mobiltäckning i flera dagar. Norrmännen är ju också lite mer patriotiska än vad svenskar är. Det ser man ju tydligt på nationaldagen. I Norge så är det 17 maj, alltså 17 maj, som är Norges nationaldag. Då tar alla på sig sina folkdräkter och det är folkfest överallt. Det är Norgeflaggor och det är, om du inte är uppklädd och inte har Norgeflaggor så ses du på som väldigt konstig.
Yes, och det är full fest och de spenderar sjukt mycket pengar. Allt är överprisat. 17 maj-priser kallas det i restaurangbranschen. Allt går upp 15% till 25% för den dagen.
Och alla restauranger är fullbokade i flera månader i förväg. Och alla har sina planer för 17 maj spikade ungefär vid nyår.
Mm.
Så då är det ordentligt folkfest. Alltså, det går inte. Det är mer 4th of July än vad det är svenska nationaldagen. Norrmän är ganska patriotiska överlag. Alltså, Norgeflaggor och sånt där på kläder och sånt är helt normalt. Att folk har norska flaggan någonstans på sig. Det har väl att göra med att Norge har ju dels varit ockuperat av Danmark och Sverige i flera hundra år. Sen var ju Norge faktiskt ockuperad av Nazityskland under kriget. Så ja. Norge har ju ganska färskt i mannaminne hur det känns att vara ockuperat. Någonting som Sverige inte har alls.
Nej.
Då, norrmän är faktiskt stolta över sitt land, stolta över sin flagga, stolta över att vara norska.
Mm. Den största nackdelen med Norge är att skriftspråket är danska.
Ja, absolut.
Men stavningen är som om man hade stavat på Sverige, men med SJ istället för IT.
Uttalet är som en blandning mellan danska och norska och svenska. Norge har väldigt starka dialekter. Alltså Norge är ju delat av en massa berg, så att liksom varje region, alltså om du har Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Nordnorge, är väldigt distinkta dialekter. Du, liksom, det är så skillnaden mellan skånska och norrländska på alla dialekter i Norge, så du kan väldigt lätt pinpointa var de kommer ifrån.
Yes, och det är mycket enklare att prata med folk som kommer från Oslo än folk som kommer från norr.
Det ska sägas att norrmän förstår svenska perfekt. I stort sett oavsett var i landet de kommer ifrån så förstår alla svenska perfekt. Men svenska verkar problem med norska. Så norrmän är uppväxt med svensk tv, svensk underhållning och svenska i Norge.
De som inte förstår svenska perfekt är invandrare i Norge.
Ja, absolut.
Då kan det bli väldiga problem att prata svenska.
Det ska sägas att svenskar är ett stående skämt i Norge dessutom. Att bli lite mobbad och liksom hjärtligt mobbad hör till när man kommer som svensk till Norge. För att Sverige ses som ett u-land av Norge.
Yes, men å andra sidan så kan man alltid returnera med att vi svenskar har ju faktiskt arbetsmoral till skillnad från norrmännen.
Precis, så att Norge egentligen borde tillhöra Sverige.
Yes.
Andra kulturgrejer då är att matkulturen tycker jag i alla fall är helt eländig i Norge. Alltså...
Yeah.
Jo, det är det visst. Tyst,
den
det
var helt eländig, ja. Men alltså, sen jag kom hit 2015, bara på de 8 åren nu, så har det varit en enorm utveckling av den professionella norska matkulturen.
Ja, ja. Men jag menar i de vanliga stugorna, det är kött och potatis, det är fisk, det är får.
Ja, de är inte särskilt duktiga på att laga mat.
Nej, och de är inte särskilt äventyrliga heller.
Det är utan, de verkligen inte.
Nej, utan det är väldigt traditionsrikt. Det ska vara liksom kött och potatis.
Mm-hmm.
Lunch.
Och äcklig pizza. Och
ja,
äcklig kebab.
Äcklig pizza. De har väldigt dålig äcklig ost. Det är typ bara billig hushållsost i olika förpackningar du får tag på här.
Mm-hmm.
De äter ju normalt sett inte varm lunch heller. Traditionen är nog att du äter det som kallas för brödskivor. Alltså mackor med pålägg till lunch. Även i skolan. För du har ju ingen skollunch i Norge.
Så där har man matpacker.
Ja, så det är väldigt vanligt att folk har med sig matpacker till jobbet. Nu börjar kantinerna bli mer och mer utbyggda. Det verkar ha kommit starkare och starkare.
Det kan vi faktiskt prata lite om.
Ja.
För det har en, i Norge så har du bara en halvtimmes lunch. Du har aldrig mer än en halvtimmes lunch. Mm. Och den halvtimmen då så ska du antagligen... Du kan koka kaffe och äta 2 mackor på. Eller så kan du gå till din kantina och äta lunch. Och då är det så att om du har en bra kantina så får du fantastisk mat. Men säg 98% av alla norska kantiner serverar motsvarande riktigt, riktigt dålig skolmatsalsmat.
Mm.
Så de har sin institutionaliserade matlagning till företagen. Oftast är det så att om du får ett jobb så har jobbet en kantina i huset. Så du behöver sällan lämna huset. Så det är att säga att du jobbar på Bama som är den största grönsaksleverantören. Det är 400 människor som jobbar där ute. Så har de en personalmatsal där alla kan gå och äta under givna tider. Då. Och då kostar maten, säg att de kostar 50 kronor per dag. Och så täcker företaget resten.
Det skulle sägas att det finns, på grund av det här så finns det väldigt få renodlade lunchrestauranger runt om i städerna. Det är liksom, det är svårt att hitta ett schysst ställe som serverar en schysst lagad lunch.
Yes, enklast är oftast hamburgare, brukar vara där folk serverar till lunchen. Ja.
Eller få tag på en baguette på ett café eller någonting. Men...
Bröd finns överallt.
Ja.
Alla ställen har baguetter.
Ja. På kvällen däremot äter de ofta ett lagad mat istället. När man inte behöver det egentligen. Men det är middag, det ska ätas hemma.
Ja.
Och sen så är det tacos på fredagar.
Det är den populäraste. De äter också mest fryspizza per capita i världen.
Grandiosa. Ja. Mer om kultur då är att det är mycket mindre. Vi pratar mycket om sån här woke på hit och politisk korrekthet och sånt. Det är mycket lägre nivå av det i Norge än vad det är i Sverige. Debattklimatet är mycket öppnare i Norge än vad det är i Sverige. Det är liksom inte lika förbjudet att säga vilka du röstar på eller ha avvikande åsikter. Det är klart att det börjar krypa in mer och mer, men akademia i Norge har varit förskonat hittills från det värsta av det påhitten.
Det som är också är att om någon skriker att du är sexist eller rasist så ifrågasätter folk oftast genom att fråga hur.
Mm,
sen tittar de på och förväntar sig en fungerande förklaring. Det räcker liksom inte som det gör i Sverige att bara peka och säga att det här är dåligt. Men man måste faktiskt kunna förklara sig och det är ganska hyggligt faktiskt.
Ja, och det finns inte samma nivå av cancelkultur.
Nej.
Ska vi gå vidare lite på trygghet och säkerhet då? Alltså, Norge är generellt sett ett tryggt land. Det har liksom låg statistik av kriminalitet och skjutningar. Där Norge hade under förra året 4 skjutningar med dödlig utgång. Danmark hade 4, Finland hade 2 och Sverige hade 60. Så generellt sett så är det mindre skjutningar, mindre sprängningar och så vidare. Det börjar ta sig upp lite i Oslo nu med gängkriminalitet och lite med personrån och ficktjuveri. Men det är ju ett storstadsproblem i huvudsak. Generellt sett...
Beror på var du är i Oslo också.
Det beror väldigt mycket på var du är. Det finns såklart områden som är mycket mer shady än andra. Men generellt sett så jag känner mig mycket tryggare i Oslo än vad jag skulle göra i Stockholm.
Yes. Framförallt så är tunnelbanan generellt aldrig ett problem.
Nej. Alltså i Norge så pratar man om svenska tillstånd när man tittar på Sverige. Alltså Norge och norrmän ser på Sverige som en krigszon.
Mm.
Och det är
genstandard.
Ja. Det som är märkligt i Norge där däremot är att rusmiljön är mycket öppnare. Alltså folk sitter och röker gräs i alla parker. Man ser narkisar, alltså knarkare på gatorna på ett helt annat sätt som man inte ser lika tydligt i Sverige.
Sverige är, eller Oslo är ju världens heroinhuvudstad. Eller det är ju inte det längre, men det var ju det ett tag. Men nu är ju valfri amerikansk stad värre.
Ja, visst. Det var mycket drogturism till Oslo.
Yes, och det är inte ovanligt att du ser, det är lite mer ovanligt nu, men när jag flyttade hit så var det ganska vanligt att folk stod och injicerade i vägtunnlar och i parker och liknande saker. Man kunde se folk ligga på en filt med en spruta i armen liksom och bara ligga där. Och generellt sett så polisen är nästan hands off på sånt. De de dyker upp i sina polisbilar och roundar upp langarna på Grönland en gång om dagen. Men i övrigt så vanliga parkerna bryr de sig så mycket. Folk sitter och röker braj utanför polishuset i fängelseparken. Liksom.
Generellt sett så har polisen en mycket vänligare framtoning. Och det är för att de inte är lika rädda för att bli skjutna varje dag när de drar på jobb, antar jag. Men de har en lite mer laid back attityd generellt. Norge är dessutom med i NATO. Och det märker man på norska försvaret och såklart och mycket i debatten liksom att det är en självklarhet att Norge är med i NATO och att man ska lägga 2% av BNP på försvaret. Norge är inte med i EU men påverkas av man säger såna här EES-avtal och det är massa debatter fram och tillbaka hela tiden om hur mycket Norge egentligen säljer ut sig till EU. Tyvärr så politikerna som sitter just nu, alltså Arbetarpartiet med stöd av Centern, lite för. Å andra sidan Moderaterna eller Höjre är också för. Så oavsett vilka du vinner så kommer du ändå förlora. För att de stora partierna tycker ungefär detsamma. Höjre är väl, alltså Moderaterna har en förtroendesiffra på nästan 30% i Norge. Medan Arbetarpartiet är på 15%, alltså sossarna. Så det är omvänt mot Sverige. Och Miljöpartiet ligger under spärrgränsen, vilket är skönt. Yes. Så det är lite upp och ner topsy-turvy om man jämför med Sverige. Men det är ju i stort sett skitsamma. Politiker är alltid politiker.
Mm-hmm.
Rösta får du göra när du är norsk medborgare. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt om hur det blir där, tänker jag.
Du får rösta i kommunalval. Och
kommunalvalet får du rösta i, precis. Yes. Men inte i riksdagsvalet.
Nej.
Ja, så om vi ska avrunda och sammanfatta lite snabbt här, att allt du behöver av information om få jobb och bostad som finner du på finn.no.
Ja.
Om man ska säga på några plus då med Norge, vad är liksom det positiva? Jo, Norge är ett tryggt och säkert land. Det finns många jobb, det är bra lön, det är stabil sjukvård, ett stabilt fungerande samhälle kan man säga, med ett öppet debattklimat. Där det känns som att man faktiskt får lite tillbaka för sina surt stulna skattepengar. Det som fungerar i stort sett jämfört med Sverige.
Ja, jag skulle vilja lägga till här att bostadsmarknaden, att köpa är helt fakt, men det finns alltid chans att hyra åtminstone.
Ja, och så kan du köpa öl upp till 4,7% i matbutikerna och det är en bra start.
Ja.
Det som är ett minus då är att priserna i Norge på i stort sett allt förutom blöjor är jättehöga. Alltså matpriser, priser på allt, bensinen är ungefär som i Sverige, men matpriser särskilt och priser på nikotin och alkohol är väldigt höga.
Bästa man kan göra där, bästa tipset är att gå till den lokala turkbutiken. Där har de billigare allt.
Ja, och åka på det som kallas för harrytur, alltså shoppingtur till Sverige.
Yes. Men det är inte lika värt längre.
Nej. Det utbud på en del mat, framförallt ost och sånt, är helt erbarmligt i matbutikerna. Jag tycker att det är ganska tråkigt utbud på chips, för norrmän verkar vilja ha salt och peppar eller paprikachips. Det är i stort sett det du får tag på, kanske sök kriminalien om du har tur. Men ja, att åka till Sveriges matbutik känns som att besöka Shangri-La och Willy Wonkas chokladfabrik på en och samma gång. Och väljer du att bosätta på Västlandet, alltså Bergen, Stavanger och uppåt, så får du räkna med att det regnar och blåser jämnt. och är miserabelt.
Yes. En annan sak som jag skulle vilja lägga till med att Oslo, även att det är en liten stad, det är väl 650 000 invånare i centralorten och sen är det typ ja, lite mer än 1 miljon i runt omkring, så är det huvudstaden och det händer ohyggligt mycket grejer.
Ja.
Alltså det finns alla sorters klubbar, det finns fantastiskt utbud med restauranger, det finns otroligt bra barer, fantastiska bryggerier. Konsertscenen är amazing, det är stora konserter varje vecka, bra grejer. Det jag var mest besviken på är att man inte ser dödsmetallare eller svartmetallare överallt.
De bor på Västlandet.
Norskland. Ja, precis. De är väldigt få i Oslo.
Ja, de bor på Västlandet. Det var i alla fall lite grann. Jag hoppas att ni har fått med er någonting matnyttigt. Och om det är så att som sagt ni har några frågor eller är mer intresserade, så hör gärna av er. Så ska vi se vad vi kan göra för att hjälpa er.
Yes, ha det bra.
Tusen tack. Ha det. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.